السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، förra veckan så lovade jag att jag skulle göra färdigt förra lektionen som hade om släktingar att göra. Men eftersom dagens lektion blir lite lång så får vi skjuta upp det till kanske nästa gång eller någonting. Vi kommer idag att fortsätta serien som handlar om familjerelationer i islam. Och idag kommer vi tala om det som är grundstommen till familjerelationer. Grundstommen till själva familjen i sig. Och det som vissa mashaykh brukar kalla för familjens själ. På samma sätt som kroppen har en själ, så som den måste leva igenom, så är det här ämnet vi kommer prata om idag, det är själen till hela familjen. Och det är kanske just en av de mest essentiella delarna som man kan tala om när man talar om familjerelationer. Det vi inshallah ta'ala kommer tala om idag är om äktenskapet i islam. Anledningen till att just det är så viktigt, och varför att det är just det man kallar för familjens själ och så vidare, är för att resten av alla familjerelationer går egentligen tillbaka till giftermålet. För att en familj består ursprungligen av en man och en kvinna som är gifta. Och om deras äktenskap är bra och de har bra sinsemellan, så kommer det ha en stor påverkan på hur barnen i sin tur kommer vara. Och om barnen blir väl uppfostrade så kommer det ha sin inverkan på hur de är med sina föräldrar och sina släktingar och resten av alla familjerelationer. Så att grundstommen till familjerelationer är äktenskapet. Och äktenskapet, att muslimernas äktenskap ska vara bra, är i sin tur väldigt viktiga för resten av det muslimska samhället också. För att om muslimer har bra familjer och familjerna är trygga och säkra och harmoniska och så vidare, så kommer det här påverka hela det muslimska samhället i sig. För att som sagt, det kommer påverka hur barnen uppfostras, hur barnen är. Och hur de kommer vara som individer i det muslimska samhället. Så att man talar om det här ämnet och talar om äktenskapet och hur det ska vara, är någonting som är väldigt viktigt. Inte bara för hur familjen i sig ska vara, utan för hur hela det muslimska samhället i det stora hela ska vara. Och en anledning till varför det är så viktigt att man tar upp det här också är att äktenskapet ser helt annorlunda ut här i Sverige än vad det ska vara i islam. Många personer, att man har levt kanske ett jahiliya-liv, man har levt ett liv innan islam och så vidare, så kan man ha blivit påverkad av hur man lever här i Sverige. Att i Sverige så blir det allt mindre vanligt med äktenskap, och det är väldigt vanligt med skilsmässor, och att man separerar snabbt. Folk har pojkvän, flickvän eller sambo, eller ett äktenskap som separerar snabbt. Och familjestrukturen i Sverige är inte alls lika stark som i islam. Och det är mycket mer baserat på, ska man kunna säga, flyktiga kärleksförhållanden som snabbt går över. Och inte lika djupt rotat som det är i islam. Målet med föreläsningen är inte att tala om äktenskapet ur en fiqh-synvinkel. Alltså vem man ska välja ut som fru, eller vem kvinnan ska välja ha som man, eller hur ett äktenskap ska gå till och hur man har mahr och vem ska vara wali och så vidare. Utan det ska handla om mer om akhlaq-delen. Hur man ska vara sinsemellan i själva äktenskapet. Så det är inte en fiqh-lektion som handlar om äktenskapet. Utan det är mer en akhlaq-lektion. Hur mannen ska vara mot sin fru och hur frun ska vara mot sin man. Och hur äktenskapet, vilka grundstommar det är uppbyggt på i islam. Föreläsningen i sig är baserad på två stycken föreläsningar som en av mashaykh från Medina, Sheikh Suleiman Rahili, har haft gällande det här ämnet. Den ena föreläsningen handlar om anledningar till varför familjer blir lyckliga, och andra handlar om vilka rättigheter mannen och kvinnan har i ett äktenskap. Så det är baserat på de här två föreläsningarna som hade, som senare skrivs ner i bokform, och även, jag kommer försöka klämma in lite personliga råd också som man kanske kan erfara från genom äktenskapsförmedling och coachning, eller när folk frågar frågor som har med äktenskap att göra, så man lär sig om saker och ting kan skilja sig ibland lite här i Sverige. Så det kommer även vara lite personliga råd baserat på det, men det kommer framförallt baseras på den här att få föreläsning av Sheikh Suleiman al-Rahidi. Hafidhahullah. Taib, vad baseras det islamiska äktenskapet på? Och vilka grundprinciper bör man tänka på? Först och främst, innan man börjar tala om vilka grundprinciper ett islamiskt äktenskap har, så är det två saker som alltid är väldigt viktiga i islam för att saker och ting ska kunna fungera och man ska kunna leva i enlighet med islam i sin dyrkan, i hur man beter sig mot andra och i alla andra saker som har med islam att göra. Det är två stycken saker man alltid måste tänka på. Först och främst att man skaffar sig kunskap om vad islam säger om de olika sakerna vi pratar om. Först och främst kunskap och korrekt sortens kunskap baserad på Koranen och Sunnan i förståelse utav profetens sallallahu alaihi wasallams följeslagare och deras studenter och så vidare. Det andra är att man implementerar den kunskapen man lär sig. Att bara skaffa sig kunskap, man lär sig till exempel kunskap om hur mannen ska vara med sin fru i äktenskap och hur frun ska vara med sin man. Man lär sig massa olika saker men inte implementerar det, drar man inte någon nytta utav kunskapen i sig. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk." Koranen är ett bevis för dig eller emot dig. Så om man lär sig kunskap men inte implementerar den kunskap man lär sig, så kommer Koranen vara ett vittne emot den på domedagen. Så vi ska först och främst lära oss och sen ska vi implementera det vi lär oss. Jag tänkte nämna 7 stycken grundprinciper som leder till lycka i ett äktenskap innan jag ska börja prata om vilka rättigheter mannen har över sin fru och vilka rättigheter frun har över sin man. Första saken som är en grundprincip och en grundstomme till att ett äktenskap ska bli lycklig och för att mannen och kvinnan ska kunna fungera bra tillsammans är att äktenskapet ska vara baserat på religiositet. Äktenskapet ska vara baserat på religiositet, på religion, på din. För om äktenskapet är baserat på religion så kommer det här i sin tur att ena mellan de bådas hjärtan. Och de kommer kunna gå tillbaka i tvistefrågor till Koranen och Sunnan om hur de ska agera i de olika situationerna. Så det viktigaste egenskapen som mannen och kvinnan kan ha i ett äktenskap för att det ska bli lyckligt är att man ska ha religion och akhlaq. Man ska ha både din och akhlaq. Profeten sallallahu alaihi wasallam pratade om att kvinnan, man gifte sig med en kvinna för 4 stycken anledningar. Han sa att för hennes vackerhet och för den egendom hon har och för vilka anor hon har och för hennes religion. Så välj den med religion, terebet yadak, alltså må dina händer bli fyllda av jord. Det är sorts dua att det kommer bli lyckat om man gör det. Så att välja den kvinnan som har religion är en sak som profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanade till. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt: "Idha ataakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadan 'aleed." Profeten sallallahu alaihi wasallam har pratat med awliya, de som gifte bort sina döttrar till män, att när det kommer en man som har din, som har religion och akhlaq, så gift bort honom. Det är de här två egenskaperna man ska titta på hos en man. Inte hur mycket pengar han har, inte vilket jobb han har, inte vilket status han har, inte hur han ser ut. Det är inte de viktigaste sakerna. Viktigaste sakerna är hans religion och hans akhlaq, hur han beter sig. Om ni inte gifter bort de männen som kommer med de här egenskaperna, så kommer det bli en stor prövning och spridas ut mycket sedesfördär på grund av det. För att det kommer leda till att man väljer män baserade på andra egenskaper, att de har mycket pengar men de kanske inte alls beter sig bra med sina fruar, kanske inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala i hur de ska behandla dem och så vidare. Det här är en hadith som är berättad av Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Så profeten sallallahu alaihi wa sallam, när han uppmanade folk att gifta sig, så uppmanade han att man ska välja dem med religion först och främst och akhlaq. Vilket tyder på att grundstommen för att ett äktenskap ska kunna bli lyckligt och bra är att man ska ha religion. Och som sagt, att kunna ena mellan en man och en kvinna kräver att man ska kunna ena mellan deras hjärtan. Att bara kunna försöka ena mellan deras kroppar, att båda tycker varandra ser snygga ut och så vidare. Men de har inte enade hjärtan, så kommer inte det kunna leda till att de kommer komma överens. Och de kommer stöta sig från varandra. Så det viktigaste är att hjärtarna enas. Och hjärtarna enas på vad? På religion. Och det är också en sak som är viktigt att veta. Som sagt, att det här är någonting att man ska kunna komma överens med en kvinna som man absolut inte kanske kände innan. Och kvinnan kände inte mannen innan överhuvudtaget. Det är tawfiq från Allah. Det är framgång från Allah subhanahu wa ta'ala. Det ligger i Allah azza wa jalla händer. Och man får det som en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och man gör det Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat det med. Därför brukar det vissa av salaf tala om just den här saken. Och säga att jag brukar inte göra en synd på morgonen. Förutom att jag märkte det i min frus akhlaq på kvällen. Att hon, alltså problem som skedde i familjen, det skyllde han på vad? På att han hade hamnat i synder. Så hamnar man mycket i synder så leder det till att kvinnans akhlaq kommer påverkas med mannen. Och mannens akhlaq kommer att påverkas med kvinnan. Och det är så många av oss själv brukar säga att korrigera det som är mellan dig och Allah. Så kommer Allah att korrigera det mellan dig och skapelsen. Och samma sak med ens familj. Så man först och främst tänker på att man korrigerar det som är mellan en själv och Allah subhanahu wa ta'ala. Och om var och en av parterna gör det och lever upp till de saker som vi senare ska prata om som är obligationer för mannen och för kvinnan. Då kommer det bli, där i ta'ala, att bli ett lyckligt äktenskap. Den andra saken som en viktig grundprincip för att äktenskapet ska bli lyckligt. Är att var och en av mannen och kvinnan tar ett ansvar. Att man inte bara känner att det är en andra sidans ansvar att göra att allting ska bli bra i familjen. Och man ska inte tro att allting ligger på en själv. Utan var och en av parterna måste ta ett ansvar. Och ett äktenskap i islam är någonting mycket, mycket djupare. Och starkare och mer fäst än bara en kärleksrelation som man har i som kuffar har, eller som de bara träffas på pubben och träffas i en vecka eller så vidare. Islam är mycket, mycket djupare än så. Och det är byggt på att var och en tar ansvar. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Var och en av er är ansvarstagande och är ansvarig för de som är under den. Och så berättar profeten sallallahu alaihi wasallam att mannen är ansvarig för sin familj och kvinnan är ansvarig för hemmet och så vidare. Och att ha det här ansvaret är en amana från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är någonting som Allah har anförtrott människan att man ska ta tag i det här ansvaret och frukta Allah subhanahu wa ta'ala och göra allting som är obligatoriskt för en att göra och försöka komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare genom att göra det rekommenderade också. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en väldigt viktig hadith som finns i Bukhari och Muslim: Ma min abdin yastar'ihi la ra'iyya yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyyati illa haram Allahu alaihi al-janna. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i den här hadithen att det finns ingen tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala som Allah har gjort ansvarig för folk under sig. Så som det är i familjen, att mannen är ansvarig för sin familj och kvinnan är ansvarig för sitt hus och så vidare. Och den dagen de dör och de har rish, det vill säga att de har svikit det de har anförtrotts att göra. Mannen har inte levt upp till sitt ansvar med familjen och kvinnan har inte levt upp till sitt ansvar till familjen. Så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att förbjuda paradiset för den här personen som har gjort det. Det är ett ansvar. Att vara gift i islam är ett ansvar. Man är ansvarig som man och kvinnan är ansvarig som kvinna. Och en sak som också är viktigt gällande de här grejerna som jag märker ofta är ett problem. Att mannen när han gifter sig fokuserar mycket på vilka rättigheter han ska få av sin fru. Och kvinnan fokuseras på vilka rättigheter hon ska få. Och glömmer bort att man har skyldigheter att göra själv. Som man ska leva upp till. Och att den här skyldigheten man har är upp. Det är inte bara någon etisk skyldighet som man kan tycka är bra. Den är en skyldighet inför Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah kommer hålla ansvarig för på domedagen. Det är någonting mycket större än bara att man ska tycka att det är bra att jag gör den här saken. Utan även om ens partner skulle komma till korta inom vissa grejer. Så ska det inte leda till att man ska synda. Allah subhanahu wa ta'ala. Synda mot Allah. Genom att man behandlar den här personen dåligt heller. Och det är som. Det har kommit ett uttalande från Umar radiyallahu anhu. Att det finns inget bättre sätt du kan behandla en person som varit olydig mot Allah subhanahu wa ta'ala mot dig. Det finns inget bättre sätt att behandla den personen än att vara lydig mot Allah subhanahu wa ta'ala mot den här personen. Så om någon gör fel mot den behöver inte betyda att man ska göra fel tillbaka. Utan man försöker först och främst koncentrera sig på vad som är obligatoriskt för en själv. Och att man ska fullborda den här saken. Och inte haka upp sig hela tiden på att kanske ens partner har kommit till korta innan vissa grejer. En tredje grej som det muslimska äktenskapet är baserat på är kärlek och barmhärtighet. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma." Från Allah subhanahu wa ta'alas tecken att han har skapat partners till er från er själva och så att ni ska kunna känna trygghet hos dem. Och Allah subhanahu wa ta'ala har gjort mellan er kärlek och barmhärtighet. Att för att ett äktenskap ska kunna bli lyckat och man ska leva lyckliga tillsammans, så måste de här två faktorerna finnas. Barmhärtighet och kärlek. Annars kommer inte giftermålet att kunna bli lyckat. En annan sak som leder till att man ska leva ett lyckligt äktenskap är att både mannen och kvinnan behandlar varandra bra på ett gott och bra sätt. Allah subhanahu wa ta'ala har tilltalat männen då han säger: "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Allah subhanahu wa ta'ala, vår herre och skapare, har beordrat männen att leva med dem på ett gott sätt. Lev med era fruar på ett gott sätt. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Och på det som kvinnorna ska få finns det även obligationer för dem att ge bil ma'ruf på ett gott sätt. Så på samma sätt som mannen ska leva gott med sin fru ska kvinnan leva gott med sin man. Och grunden är alltid att man ska ha bra akhlaq mot varandra. En femte punkt också som Sheikhen nämner, som är väldigt viktigt för att man ska kunna bygga upp en stark familj tillsammans, som sen kommer kunna leda till en bra barnuppfostran och så vidare, är att det finns samarbete mellan mannen och kvinnan. Att man samarbetar i äktenskapet. Och att inte bara ena parten tar på sig allt ansvar eller andra parten tar på sig allt ansvar. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Samarbeta med det som är gott och Guds fruktan. Och en väldigt vacker hadith om hur man ska samarbeta också i äktenskapet för att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det är hadithen om att man ska vakna. Profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort dua att Allah ska vara barmhärtig mot den mannen som vaknar upp på natten för att be. Och han väcker sin fru. Om hon vägrar att vakna så lägger han vatten i hennes ansikte så de ska vakna upp. Så ber de tillsammans. Om Allah vara barmhärtig mot en kvinna som vaknar upp för att be på natten och försöker väcka sin man, om inte han vaknar så lägger hon vatten i ansiktet eller skvätter vatten i hans ansikte. Så han vaknar så ber de tillsammans. Det här är ett samarbete. Att man lever tillsammans för att man vill komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Och alla känner säkert till den här grejen att när man har det bra i sitt äktenskap. Man har ett bra hem när man kommer hem och så vidare. Eller en bra familj generellt. Så kommer det leda till att man kan dyrka Allah subhanahu wa ta'ala bättre. Och om man ständigt har problem och saker att tänka på, tjafs och så vidare, så kommer det leda till att det stör ens dyrkan. Så att samarbeta för att kunna komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare, så båda kan komma in till paradiset tillsammans, är någonting som kommer leda till att äktenskapet blir lyckligare. En sjätte punkt som är väldigt viktigt att påpeka, särskilt i det här landet, att även fast äktenskapet är baserat på samarbete och samförstånd, så är det mannen som har det högsta ansvaret i familjen. Även om feministiskt initiativparti skulle bli arg om jag säger det här. Allah azza wa jalla har sagt: "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Att männen är qawwamun, qaim. Han är ansvarig över kvinnorna eller har liksom det högsta ansvaret i familjen. Och det här, även fast som sagt Gudrun Schyman och hennes parti skulle bli arg för att man säger en sån här sak, så är det här någonting som utan tvekan leder till att äktenskapet blir lyckligare. Och en av stora anledningarna som de har nämnt till att det sker mycket skilsmässor i Sverige och dåliga äktenskap är att det har blivit mer jämställt i äktenskapet. Och varje part vet inte riktigt vilket ansvar de har. Männen har klara ansvar och kvinnan har klara ansvar i en familj. Och det här är inget fel. Om mannen fruktar Allah subhanahu wa ta'ala med sitt ansvar och har de egenskap som jag senare kommer prata om, så kommer bi'idhnillahi ta'ala det här leda till ett väldigt lyckligt äktenskap. Och det handlar inte om att mannen ska vara en sorts diktator hemma som ska hålla på, peka till höger och vänster och styra och ställa så som han vill. Det är inte det. Man ska leva i samförstånd och så vidare. Med sista ordet, ansvaret och så vidare, gå tillbaka till mannen. Och den som blir sur får bli sur. Sjunde punkten, sista punkten jag tänkte nämna, gällande de saker som gör äktenskapet lyckligare, är att man tror gott om varandra. Att man tror gott om varandra. För den personen som ständigt går runt och tror dåligt om sin fru, så fort hon går ut, var går hon någonstans, vem ska hon träffa, vilka är det här, vad gör hon? Man har ingen tillförlit till sin fru överhuvudtaget. Samma sak med frun. Hon tror så fort man slår på en tidning, Aftonbladet eller någonting, man sitter och tittar på andra tjejer. Eller att man går ut och bara tittar på henne, vad gör du, vem ska du träffa, vem är hon, vem är han och så vidare. Om man håller på det här sättet, så kommer man aldrig kunna få ett lyckligt äktenskap. Och en av de sakerna, de viktiga sakerna som jag senare kommer att prata om, är att man som muslimsk man och muslimsk kvinna är kysk. Och att man sänker blicken och man tittar inte på andra än sin fru eller sin man och så vidare. Så det här är någonting som i sin tur, om man lever upp till den här saken, någonting som ska skydda en person från att tro dåligt om varandra. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm." Och ni som tror, håll er borta från mycket utav att tro saker om varandra. För vissa saker, att tro saker om varandra, är en synd. Vissa utav salaf brukade säga: akta dig för den saken. Om du har rätt så får du ingen belöning, men om du har fel så syndar du. Att tro dåligt om din muslimska broder. Om man har rätt när man tror dåligt om en person, så får man inte belöning för den saken. Men tror man dåligt om personen, om man har fel, så har man syndat. Och särskilt om det är ens äktenskap. Och ett äktenskap kommer aldrig kunna bli lyckligt och framgångsrikt om det ska vara baserat på den här saken, att man inte kan ha tillförlit till varandra. Som sagt, mannen har ansvar och han ska kunna ta ansvaret för det han säger. Det handlar inte om att man ska släppa ner på ens ansvar eller liknande. Man måste fortfarande kunna ha tillit till varandra. Och om man inte har det, så kommer det som sagt inte kunna leda till ett lyckligt äktenskap. Det här var 7 stycken generella grundprinciper som jag nämnde gällande hur ett äktenskap ska kunna bli lyckligt. Det är som sagt att det ska vara baserat på religiositet, att var och en tar sina ansvar, att äktenskapet är baserat på kärlek och barmhärtighet, det fjärde att man behandlar varandra på ett gott sätt, det femte att man samarbetar för att med barnuppfostran och med att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, det sjätte att det finns att mannen har det högsta ansvaret, och sjunde är att man tror gott om varandra. Tänkte gå vidare nu, och prata om vad mannens ansvar och det som är obligatoriskt eller rekommenderat för mannen att göra i äktenskapet. Och sen ska jag tala om några punkter vad som är kvinnans ansvar i familjen. Första punkten som är en obligatorisk punkt för mannen att göra är att han ska stå för hela försörjningen av familjen. Mannen betalar hyran. Mannen betalar teleräkningen, mannen betalar elräkningen, mannen betalar för maten som ska komma på bordet. Mannen betalar för alla andra saker som familjen behöver. Än fast frun, om hon jobbar till exempel och har pengar, att hon kan hjälpa till med pengar och man kan hjälpa åt varandra. Men allt ansvar och det obligatoriska ligger på mannen. Och det här är en tung börda. Man ser många bröder som kan jobba dubbla pass bara för att kunna försörja sina familjer, för att inte deras familjer ska behöva jobba och så vidare. För att de just har det här ansvaret. Det här är ett väldigt, väldigt stort ansvar som mannen har. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Att det som är obligatoriskt för er mot dem är att ni ska försörja dem och att ni ska ge dem kläder och så vidare som de kan ha på sig. Så de här sakerna, även det som kvinnan klä på sig och barnen klä på sig och så vidare, det ligger på mannens ansvar att försörja dem gällande den här grejen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i den hadithen att man ska försörja dem bil ma'ruf på ett gott sätt i enlighet med traditionen i landet. Och det är en viktig sak som många får tänka på. Att man kan inte hålla på att tvinga på, även om man själv vill leva som en zahid. Och ens familj kanske har kommit, man vill ha mycket zuhd och avhållsamhet. Och ens familj, ens fru kanske har kommit från en bakgrund där han har haft bättre ställt än så. Att försöka tvinga på saker, och hon egentligen var att hon ska kunna ha det bättre än så, är inte bil ma'ruf. Det går inte i enlighet med den urf hon har levt innan. Om hon är redo att ta det och hon vet att hennes man är fattig och han inte kan klara av det, det är en helt annan sak. Men mannen som kan försörja med sig, nej, vi ska leva lätt. Vi ska inte ha några möbler alls hemma. Vi ska vara så här. Vi ska bara äta med händerna och så vidare. Du ska lyssna på vad jag säger. Det är så jag ska försörja det och så vidare. Funkar inte så här. Man ska ha bil ma'ruf i enlighet med det. Hon har varit van vid att kunna ha det och så vidare. Sen om kvinnan också vill ha zuhd tillsammans och de samarbetar på det här, är någonting som är jättefint. Alhamdulillah. Men om hon inte vill ha det, så har hon fortfarande rätt till att kunna få den försörjningen som är passande för henne. Där ser man med många utav ulema och mashaykh. Många utav ulema och mashaykh, de är zuhad. De är inte sådana som springer efter dunja. Men det betyder inte att de inte har det bra ställt. Man ser många av dem har bra hus och de bor i fina bilar som de kan åka i och så vidare. För att man har en familj att ta hand om. Som ska kunna ha ett bra ställe de ska kunna bo på. Och ha rätt till försörjning och så vidare. Så bara för att man tycker om zuhd själv, så behöver det inte betyda att man ska trycka på det på andra i familjen. Och självklart ska kvinnan inte heller vara för krävande mot sin man. Och det kommer vi senare tala om också. Kvinnan ska inte vara för krävande och hålla på att kräva massa dyra saker som är onödiga till hemmet. Men essentiella saker som hon kanske var van att kunna ha förut, har hon rätt att få. Och det är någonting som mannen ska försörja henne till. Andra punkter som mannen ska tänka på med sin fru är att han ska behandla henne väl, som jag tidigare pratade om. Som är en av de essentiella punkterna för att äktenskap ska kunna bli lycklig. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Lev med dem på ett gott sätt. Det här är en beordring av Allah subhanahu wa ta'ala som han kommer att hålla männen ansvariga för på domedagen. När Imam al-Qurtubi förklarade den här versen. Imam al-Qurtubi, som var en av de stora imamerna utav tafsir. Han förklarade den här versen och sa: han ska ge henne hennes rättighet som brudgåva och försörjning. Han ska inte se arg ut i ansiktet utan anledning. Han ska tala med henne mycket. Muntaliqan fil qawl. Han ska sitta ner. Vissa män, och kanske inte i Sverige lika mycket, men i vissa andra länder, så kan det vara så att mannen tycker att det är lite fult att han ska sitta hemma och prata länge med sin fru och så vidare, utan han ska vara lite mer manlig och häftig och han ska inte vara hemma så mycket och så vidare. Det här är någonting som går emot att ishra bil ma'ruf. Och Imam al-Qurtubi sa det här för 800 år sedan, att han ska prata med henne mycket. Inte vara hård och sträv mot henne. Han ska vara mjuk och snäll. Och han ska inte, det här är en väldigt vacker punkt som man ska lyssna på. Som borde få många svenska tjejer, om de hörde det, de skulle veta av att sjuka på muslimska män. En muslimska kvinna att de kan ha män som är. Han ska inte visa upp någon form av kärlek till någon annan tjej. Eller att han lutar sig mot någon annan tjej. Det vill säga någonting som är jättevanligt här. Att en man, han går ut med sin flickvän ute på gatan. Han tittar första tjejen bredvid, han tittar på andra. Han tittar på tv, han ser fullt med tjejer och tittar på dem hela tiden och så vidare. En muslimsk man är inte så här. Den kärlek han visar upp är bara för sin fru. Han visar inte upp att han tycker om, att han tycker om sin mamma eller syster och så. Det är inte det vi pratar om. Men någon sorts kärlek, eller att han är intresserad av andra tjejer. Det här är ingenting som han pratar med sin fru om. Även om han så skulle vara gift med 4 fruar, så pratar han inte med någon av sina fruar om att han tycker om någon annan tjej eller liknande. Utan det man visar upp för sin fru är att man bara tycker om henne. Det här var det Imam al-Qurtubi nämnde. För som sagt 800 år sedan, när han förklarade den här versen, att mannen inte visar upp något intresse för andra tjejer. Tredje punkten är att mannen ska ha bästa möjliga akhlaq med sin fru. Man ska ha bästa möjliga akhlaq med sin fru. När profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade att man ska ha bästa akhlaq och att den som har mest tro är den som har bäst akhlaq, så nämnde han direkt efter att den bästa av er är den som är bäst mot sin fru. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Akmal al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li ahli." Att den bästa Den som har mest kompletterad iman är den som har bäst akhlaq, bäst beteende, bäst uppförande. Och sen därefter ser han direkt efter. Och den bästa utav er är den som är bäst mot sin familj, mot sin fru. Så när man, om man ska ha bra akhlaq, den som har mest rätt efter ens föräldrar självklart, är att man visar det mot ens fru. Och sen att man även ska självklart ha bra akhlaq mot allihopa. Men att man har bra akhlaq mot bröder och sen har man dålig akhlaq när man är hemma mot sin fru är någonting som går emot det profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanade till och det han själv praktiserade. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en annan hadith: khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Den bästa utav er är den som är bäst mot sin familj. Och jag är bäst mot min familj. Profeten sallallahu alaihi wasallam satte sig även sig själv som ett exempel. Och det är någonting man har sett. Om man läser i hans sira hur profeten sallallahu alaihi wasallam var med sina fruar, så märker man att han var den bästa utav alla med sina fruar. Så om det är någon som har rätt till bra akhlaq, så är det som sagt ens familj. Fjärde punkt är att man som man lär sin familj det man har lärt sig och korrigerar familjen. Korrigerar om man ser fel, som inte är, saker och ting som inte är enlighet med islam. För oftast, och i många fall, även fast det finns kvinnor ska vara mer kunniga än sina män, så i många fall så brukar mannen ha mer kunskap än sin fru. Och då ska han visa och lära ut utav det han har lärt sig. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Och ni som tror, rädda er själva och era familjer från elden. När vissa utav salaf förklarade den här versen, så sa de: Allimuhum wa addibuhum. Undervisa dem och korrigera dem. Så att mannen ska, ett av hans ansvar är att han ska lära sin familj. Det funkar inte att han en, som man ska vara student och lära sig massa kunskap och inte bry sig om att ens familj ska lära sig samtidigt. Och det behöver inte vara att man sitter och håller lektioner hemma, utan att man försöker vara till stöd för att ens fru ska kunna studera och lära sig och kunna gå på föreläsningar och så vidare. Om man inte själv ska kunna undervisa. Vilket kan betyda ibland man måste ta ett visst ansvar för att familjen ska kunna gå på lektioner. Femte punkten. Att man ska vara kärleksfull mot sin fru och nämna goda saker om henne och försköna sig själv för henne. Det här var någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam själv brukade vara mot sina fruar. Det har kommit en hadith om Safiya. När profeten sallallahu alaihi wasallam gifte sig med henne, hon var ju judinna. Och profeten sallallahu alaihi wasallam var en fånge, och sen gifte hon sig med profeten sallallahu alaihi wasallam. Till en början så var hon hatisk mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Men berättar att profeten sallallahu alaihi wasallam betedde sig så gott på ett kärleksfullt sätt mot henne, tills att han var den mest älskvärda personen på jorden för henne. Och hon berättade fullt med olika saker hur han var med henne. För att det ledde till att hon fick mycket kärlek till honom. Och gällande att man ska försköna sig själv för sin fru, Ibn Abbas radiyallahu anhuma har sagt: Inni atazayyanu lil mar'a kama uhibbu an tatazayyanu li. Jag förskönar mig för min fru på samma sätt som jag vet att hon ska försköna sig för mig. Så att kunna sätta på sig fina kläder, välja ut bra parfym eller liknande grejer som man ska kunna göra sig fin från sin fru, är någonting som är enligt med profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, och det som Ibn Abbas uppmanade till i den här athen. Sjätte punkt är att mannen hjälper till hemma till viss del. Även fast huvudansvaret, som vi tidigare pratade om, att huvudansvaret för hemmet ligger på frun. Men det betyder inte att hon ska ta allt ansvar hemma, utan man kan till viss del även hjälpa till. När Aisha radiyallahu anha frågade som profeten sallallahu alaihi wasallam hur han var hemma, så sa hon: Kana yakun fi mihnati ahli fa idha hadarat as-salah kharaja ilayha. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade hjälpa sin familj hemma. Det var det han brukade göra hemma. Han brukade hjälpa familjen hemma. När det var dags för bönen så gick han ut för att be. Det var så profeten sallallahu alaihi wasallam var hemma. Så jag tror att det är, säger att det är omanligt, enligt vad jag tycker, att man ska hjälpa till med någonting hemma. Ska man säga att profeten sallallahu alaihi wasallam var omanlig när han hjälpte till hemma? Någonting som är jättefarligt. Att vad som är manligt eller omanligt går tillbaka till sunnen först och främst. Om profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde någonting, så kan man inte på något sätt säga att det är omanligt att göra någonting. Utan det är det mest manliga en person kan göra, för profeten sallallahu alaihi wasallam var den mest manliga utav alla. Men som sagt, huvudansvaret ligger på frun när det kommer till att fixa hemmet. En sjunde punkt är att man hittar på aktiviteter tillsammans med familjen. Aisha radiyallahu anha berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam tog ut henne och sprang kapplöpning med henne utomhus. Och ena gången vann hon och andra gången vann han. Det var någonting profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde med sin fru. Och profeten sallallahu alaihi wasallam var i 60 års ålder när han gjorde det. Så det är ingenting man ska tänka att det är varför man är ung, 50-60 års ålder, när man, att göra en sån, varför man har blivit gammal, att det är felaktigt att göra det. Och det här är även någonting som man ser att ulema i våran tid också gör. Sheikh Al-Albani, som jag har hört från vissa studenter, brukade gå ut en gång i veckan, hade alltid familjedag som han hade, gjorde aktiviteter med familjen. Samma sak med Sheikh Al-Nathimin. Jag var på en föreläsning med hans son, som inte känt Sheikh eller någonting, men bara berättade hur Sheikh Al-Nathimin var i sitt hus. Och det är helt otroligt hur sheikhen, hur mycket vikt han la på att ta hand om sin familj hemma. Och att han alltid en gång i veckan hade en familjedag. Där han åkte ut med dem till öknen eller någonting och hittade på familjeaktiviteter. Också en av sheikhen i Medina, Sheikh Abdullah al-Bukhari. Jag var hemma hos honom en gång. Så tog han fram ett schema. Så sa han, det här är schemat jag har med min familj. Jag har schema som vi ska åka ut och göra aktiviteter. Matschema och religionsschema. Han har lektioner hemma. Och jag vet inte, vad ska man kalla det för? Allmänbildningsschema som ska kunna lära sig med allmänbildning och så vidare och så vidare och så vidare. Han har upp ett helt schema som han har hemma för att kunna göra saker och ting med sin familj. Så att det inte blir att man kan bli för upptagen ibland. Antagligen för att han är väldigt upptagen som sheikh och folk ringer honom överallt. Och han har lektioner och så vidare, skriver böcker. Så han är väldigt upptagen med det. Så han har lagt upp ett schema för sig själv för att han inte ska glömma att ge familjen deras rättigheter. Det här är någonting som man sheikh gör. Så att säga att det här, att hitta på en aktivitet med ens familj, ja, det här är omanligt eller liknande. Titta på de här sheikh som är våra stora förebilder i våran tid. Sheikh Al-Albani, Sheikh Al-Nathimin och som då också en yngre sheikh i våran tid, Sheikh Abdullah al-Bukhari, som berättade om sitt schema för mig som han hade genom olika grejer, mashallah. Så att hitta på aktiviteter är någonting som är rekommenderat och någonting som utan tvekan kommer leda till att man har en lyckligare familj. Åttonde punkt, ett ansvar för mannen, är att man inte ska hata sin fru för vissa misstag hon har gjort. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "La yafruk mu'min mu'mina idha kariha minha khuluqa radiya bi akhar." En troende man ska inte hata en troende kvinna. Om han hatar någonting som han har gjort, så kommer han vara nöjd med någonting annat. Och det här är en otrolig akhlaq att generellt ha med folk, vare sig det handlar om ens fru eller andra personer. Att varje människa har brister. Och om man ska umgås med folk, att alltid koncentrera sig på folks brister, så kommer man inte ha många vänner. Men om man alltid kan försöka vara överseende med vissa brister som kan finnas, att kan bete sig på vissa dåliga sätt och så vidare ibland, och tänka på de goda sidorna, så kommer man ha mycket bättre akhlaq och mycket bättre förhållande till andra personer. Särskilt då när det är om ens fru, som den här hadithen handlade om. Så om man ser att ens fru har kommit till korta med vissa saker, så ska man tänka på alla de bra sakerna som hon har gjort och inte koncentrera sig för mycket med den här enstaka dåliga saken hon har gjort. Nionde punkten. Att man inte ska avslöja hennes hemligheter, och i synnerhet det som handlar om ens privata liv, alltså en sexliv eller liknande. Profeten sallallahu alaihi wasallam har varnat för det här med en väldigt, väldigt allvarlig hadith. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna min sharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah, ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi wa yanshuru sirraha." Det hadith finns i Sahih Muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: bland de värsta personerna som kommer ha värsta positionen hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen är en man som kommer i nära sin fru, det vill säga genom samlag och så vidare. Och hon kommer nära honom och sen går han och sprider hennes hemligheter. Och det här är någonting som tyvärr är vanligt i Sverige. Alltså, jag säger inte bland bröder och systrar, inshallah. Jag säger bland kuffar. Det här är någonting de gör, att de kan prata helt öppet om deras sexliv med sina kompisar och så vidare. Det här är någonting som är en stor synd i islam. Och väldigt förbjudet. Utan det som sker mellan mannen och kvinnan och deras hemligheter som de har är någonting som inte ska spridas till någon annan. Tionde och sista punkt jag ska ta upp. Utan mannens ansvar för frun är att han ska ha reira för sin fru. Att han ska ha reira. Som det kanske var lite svårt översatt ord. Men man skulle kunna översätta som någon sorts svartsjuk eller avundsjuk. Eller att han bryr sig mycket om sin fru. Och att han ska försvara sin fru. Att mannen är den som försvarar familjen. Ingen ska behandla ens fru illa. Och man ska inte låta henne göra saker. Eller liksom, som man tror kan utsätta henne för skada i hennes världsliga liv. Eller hennes religiösa liv. Utan att man har reda och att man har ansvar, så tar man det här ansvaret och ser till att ens fru och familj blir försvarad och inte hamnar i dåliga saker. Och det här är självklart, ska inte gå till en överdriven gräns, så som det är med vissa personer, att de säger att jag har så mycket reda för min fru så hon ska inte gå på lektioner och lära sig. Det här är en helt felaktig, konstig förståelse av vad reda är. Utan det är om man tror att det är någonting som kan skada ens fru på något sätt, så ska man ha reira och försöka försvara ens fru från den här saken. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: min al-reira ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullah. Fa amma allati yuhibbuhallah fal-reira fi riba wa amma allati yubghidullah fal-reira fi ghayri riba. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt en hadith som finns i Abu Dawud och en Nasa'i, och Sheikh al-Albani säger att den är hasan. Att det finns reira som Allah älskar. Och det finns reira som Allah hatar. Den reira som Allah subhanahu wa ta'ala älskar är den reiran som är baserad på att han misstänker att någonting dåligt kommer ske. Och den reira som Allah subhanahu wa ta'ala hatar är den reira som sker utan att man misstänker någonting. Utan det är bara en överdrift. Man tror dåligt hela tiden. Det som jag pratade om förut är sådan. Man tror dåligt om sin fru hela tiden. Men om det är någonting som man verkligen tror kan leda till någon skada, så är mannen ansvarig för att ha reda för sin fru och korrigera det här. Jag kan tänka mig att till och med många icke-muslimska kvinnor, om de hör om de här punkterna, hur en muslimsk man bör vara, skulle de tänka att det här är rena rama drömmannen att ha. Att ha en man som lever upp till de här 10 punkterna utan tvekan, en riktig drömman. Men då skulle de bara höra om hur mashallah muslimska systrarna och muslimska kvinnorna ska vara. Vilka pärlor det är, om de ska leva upp till profeten sallallahu alaihi wa sallams sunna. Så låt oss gå över till kvinnornas ansvar inshallah ta'ala. I islam så har mannen en väldigt hög status i kvinnans liv. Mannen har en väldigt hög status i kvinnans liv. Och det är ett sätt för henne att komma till paradiset om hon lever upp till det här ansvaret som hon har mot sin man. Och det här är en väldigt stor välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala för den muslimska kvinnan. För muslimska mannen för den delen också, men framförallt för muslimska kvinnan. För den mannen som hon lever tillsammans med, och hon naturligt sett älskar, genom att hon bara gör saker och ting som hon annars skulle älska att göra för honom, och leva upp till de sakerna, så kan hon få en otroligt stor belöning. Det är ett jättelätt sätt att kunna få belöning. Vissa saker och ting som finns i islam kan vara kräva att man kämpar hårt för att kunna få belöning. Det här, det är som serverat på ett fat för de muslimska kvinnorna. Så det finns en väldigt stor belöning för kvinnan att leva upp till de här rollerna. Och det är även någonting, ibland så kan det kräva viss jihad nafs. Att vissa saker kan vara kanske ta emot lite grann och så vidare. Men man, när man kämpar och strävar med sig själv, så kan man förstå vilken otrolig belöning det finns med det. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: la tajidu al-mar'a halawat al-iman hatta tu'addi haqqa zawjaha. Att kvinnan kommer inte känna av trons sötma tills hon ger hennes mans rättigheter till honom. Det är en hadith som finns i Hakim, och flera av de lärda har sagt att den är sahih. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: al-mar'a la tu'addi haqqa haqqa Allah hatta tu'addi haqqa zawjaha. Att en kvinna kommer inte att ge Allah subhanahu wa ta'ala hans rättigheter för hon har levt upp till rättigheterna till hennes man. Det Det är en hadith som finns i Tabarani och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Så att kvinnan ska leva upp till hennes mans rättigheter är ett väldigt stort ansvar. Och ingenting hon ska ta lätt på. Utan det är ett väldigt stort ansvar och ett stor möjlighet för henne att få ajr. Så vad är då rättigheterna som den muslimska mannen har över sin fru? Första punkten, som omfattar mycket andra saker, är att hon ska lyda sin man i det som inte är synd. Profeten sallallahu alaihi wa sallam frågades om de bästa utav kvinnorna. Så sa han, allati tuti azawjaha idha amaraha. Den kvinnan som lyder sin man när han anbefaller henne med någonting. Samtidigt, vad var den bästa mannen skulle ha för någonting? Det är den som har bäst akhlaq mot sin fru. Men kvinnan, hon ska ge hennes man hans rättigheter. Och om han säger att hon ska göra saker och ting som inte är synd till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller någonting som är för stort för henne att kunna klara av. Så ska hon göra den saken. Och det finns en otrolig belöning för kvinnan att göra den här saken. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Idha sallat il mar'a khamsaha. Wa samat shahraha. Wa hafidat farjaha. Wa ata'at zawjaha. Qila laha dukhuli il janna min ayy abuab il janna tashi'ti. En hadith som finns i Muslim om Ahmed och Sheikh al-Albani säger att den är Hassan al-Ghairi. Att när en kvinna har bett ber sina 5 dagliga böner och fastar månaden, det vill säga under Ramadan, och hon håller sig själv kysk och lyder sin man, så kommer det sägas till henne, gå in till vilket utav paradisets portar du vill. Välj vilket utav portarna i paradiset som du vill gå in i. En otrolig belöning. Att kunna få välja vilken port utav paradiset hon själv vill gå igenom. Om hon lever upp till det här. Hon ber sina böner. Hon fastar under Ramadan. Hon lyder som sagt. Hon är kysk. Och hon lyder sin man. Så är det den här otroliga belöningen hon får. Men som sagt. La ta'at li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Att hon ska inte lyda någon utav skapelsen. I någonting som är olydna mot Allah subhanahu wa ta'ala. Andra saken som kvinnan ska ha. Är att hon ska vara kärleksfull mot sin man. Försöka få sin man att tycka om henne mer genom att vara kärleksfull mot honom. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Nisa'ukum min ahli al-janna, al-wadud al-walud al-a'ud." Att de utav era kvinnor, de kvinnorna som kommer komma till paradiset, är de kärleksfulla, de som föder mer barn, och det är någonting som ligger Allahs panna och Allahs händer med att hon i alla fall försöker så gott hon kan. Eller a'ud. Och det är den kvinnan, om hennes man, de har hamnat i tjafs, så vänder hon sig till hennes man och säger att jag vägrar att sova förrän du har blivit nöjd med mig. Att hon vänder sig och försöker korrigera det dåliga som har skett mellan dem genom att vända sig åter till sin man. Men som sagt, det som har kommit i hadithen, att den kvinna som kommer till paradiset är den som är kärleksfull mot sin man. En tredje punkt som kvinnan ska tänka på är att hon ska undvika att göra sin man sur. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Idha batat al-mar'a muhajirat firashi zawjaha la'anatha al-mala'ikatu hatta tarja." Att när en kvinna sover utan och hon inte har lämnat sin mans säng och vägrat sova tillsammans med honom, så kommer änglarna att förbanna henne tills hon vänder sig åter. Så det här är någonting som är väldigt viktigt. Och någonting som det blir väldigt mycket rabalder om i Sverige också. Att de håller på att tjafsa om den här saken. Och börjar säga att muslimska män får våldta kvinnor. Och det här är någonting helt sjukt. Och jag hade velat att man ska snacka om att man ska våldta sin fru. Ingen normal muslimsk man går och våldtar sin fru. Att man våldtar. Det här är någonting som är Janne Josefsson eller liknande människors påhitt att hålla på och säga, sprida sådana rykten om islam. Man våldtar inte sin fru i islam, men samtidigt så ska kvinnan frukta Allah subhanahu wa ta'ala och leva upp till hennes mans rättighet, och i synnerhet när det kommer till det som har med sexlivet att göra. Och det här är bättre för henne och bättre för honom. För om det leder till att hon ständigt håller sig borta från sin man när det kommer till de här sakerna och så vidare, så kommer det komma leda till förr eller senare att han kommer börja vända sina blickar mot andra tjejer. Och det här är någonting som alla känner till. Så det här är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har lagstiftat, och profeten sallallahu alaihi wa sallam har lagstiftat som en barmhärtighet för kvinnor att känna till de här sakerna. För det är någonting som är bättre för henne och någonting som är bättre för hennes man och någonting som är bättre för deras äktenskap. Allah subhanahu wa ta'ala är den mest barmhärtiga och den som vet allting och vet att det här är bättre för henne. Och vet att det här är bättre för honom. Den fjärde saken är att kvinnan förskönar sig för sin man. När profeten sallallahu alaihi wa sallam frågade som de bästa kvinnorna, jag hade tidigare nämnde en del av, så är det den som lyder sin man när han beordrar henne och den som gör honom glad när han ser på henne. Det vill säga att hon förskönar sig. Och Allah subhanahu wa ta'ala har skapat alla människor på ett visst sätt. Man ser ut på ett visst sätt. Viss grej kan man inte göra någonting åt saken. Men väldigt mycket kan man göra åt saken. Man försöker försköna sig. Man tänker på sin renlighet generellt. Och att man har till exempel parfym och förskönar sig genom smink och vackra kläder och så vidare. Det här är någonting som ligger i en persons hand. Det som inte ligger i en persons hand att ändra om sitt utseende helt och hållet, det kan man inte göra någonting åt saken. Det kommer inte Allah subhanahu wa ta'ala att hålla en ansvarig för. Men vissa saker ligger i ens hand och det här ska man försöka leva upp till. För då kommer man vara bland de bästa utav alla kvinnorna. Femte och sista punkten, för det börjar bli lite sent nu, ska jag avsluta med inshallah ta'ala, är att kvinnan ska vara kysk. Och självklart ska hon inte vara otrogen. Det är inte som i Sverige att 40% av alla tjejer är otrogna. Så är inte muslimska kvinnor, var la ilhamd. Men även att man sänker blicken och man täcker sig med en korrekt sortes hijab. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att säg till de troende kvinnor att sänka deras blickar. På samma sätt Allah subhanahu wa ta'ala har sagt till männen att de ska sänka deras blickar och inte titta på det som är förbjudet för dem. Och som sagt att kvinnan ska ha på sig korrekt hijab. Och i synnerhet om mannen är borta, till exempel han är bortrest eller han åker och jobbar någon annanstans och så vidare. Att hon senare tar av sig sin hijab och har tabarruj, visar upp sig på ett felaktigt sätt, är en utav de stora synderna. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att det är tre stycken personer du inte ens ska fråga om vad som kommer hända med dem på domedagen. Så nämnde han två olika, så nämnde han وَمْرَأَتُنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجَهَا وَكَفَاهَا مُؤْنَةُ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ وَتَمَرَّجَتْ بَعْدَهُ. Hadith som finns i Muslim om Ahmed och Sheikh al-Albani säger att den är sahih. Säger profeten sallallahu alaihi wa sallam, bland de här tre som man inte ens ska fråga om, är en kvinna vars man är borta, han har rest bort eller liknande, och han har tagit hand om hennes försörjning och det som har med dunya att göra, så gör hon tabarruj därefter och hon visar upp sig och tar av sig sin hijab och inte har på sig den på ett korrekt sätt när han är borta. Han har tillit till sin fru att hon ska vara kysk när han är borta, men hon lever inte upp till den här kyskheten. Och det här är en av de stora synderna. Och det här är en otrolig välsignelse att man är trofast i sitt äktenskap. Att kvinnan är trofast mot sin man och mannen är trofast mot sin fru. För att det här är en av de stora anledningarna till skilsmässor i Sverige annars och i andra länder. Man säger enligt statistik att 50% av alla män i Sverige är otrogna. Och 40% av alla tjejer. Och det här var de som skrev på i formulären. Och tänkte resten som sitter och är rädda att deras fru ska se att vad de har skrivit för någonting. Jag vet inte hur många procent jag läste om när de åker på resor som är otrogna. Helt sjukt alltså. Så fort de åker på resor. Och de tror inte på Allah subhanahu wa ta'ala. De tror inte att Allah ser dem någonstans. Då tänker de khalas. Min fru när jag är borta i Thailand eller var de åker någonstans på deras resor. Så ska inte hon se vem jag kommer träffa där borta. Så då kan de direkt vara dem. De är skraja så fort de är inne i stan att någon ska se dem tillsammans och skvallra till hans tjej. Det är det han är rädd för. Men så fort tyglarna släpps och de åker utomlands så blir det jättevanligt att folk är otrogna. Och det är helt sjukt. Så det är en stor välsignelse i islam att man kan leva ett trofast äktenskap. Att man har tillit till sin fru och kvinnan har tillit till sin man. Det här var några av de punkterna jag tänkte nämna gällande hur muslimska systrar ska tänka på när de gifter sig. Och hur de ska vara med sina män. Och vilken otrolig belöning de kan få gällande den här saken. Och avslutningsvis så vill jag göra dua för alla våra ogifta bröder och syster. Att Allah subhanahu wa ta'ala ska underlätta för dem att kunna hitta en rättfärdig partner som de ska kunna gifta sig med. Allahumma amin. Jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att korrigera mellan alla de trasiga äktenskapen och att Allah subhanahu wa ta'ala ska ge mer välsignelse i de äktenskapen som redan existerar. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.